jag vill dela några tankar, några ord ifrån en text i Bibeln som jag tror är väldigt välkänd. Den var den mycket citerad i Nya Testamentet också, och det är från psalm 118. Det här är en psalm som lästes flitigt på Jesu tid och som apostlarna också delar en hel del. Och det står i psalm 118, vi ska bara läsa några verser. Vi läser från vers 19 till 24. Här står det: öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port, de rättfärdiga går in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss jubla och glädjas idag. O Herre, fräls. O Herre, ge framgång. Och det är framförallt den 24 versen som jag har tänkt här. Detta, säger han, är dagen som Herren har gjort. Det här är Herrens dag. Och låt oss jubla och glädjas idag, säger han. Och jag funderar på när jag läser den här texten, vilken dag är det han tänker på? Tänker han på alla dagar, så att man kan läsa den här varje dag? Tänker han på en speciell dag som har varit? Tänker han på en speciell dag som kommer? Talar han om sin specifika dag när han skriver det här? För han säger ju ändå, detta är dagen. Men det står ju i en kontext här när han talar om öppna rättfärdighetens portar, jag vill gå in, och stenen som husbyggarna förkastade. Och i Bibeln så finns det ett uttryck som är Herrens dag, som du helt säkert har hört många gånger och tänkt på och reflekterat över och läst många bibelverser som talar om Herrens dag. Framförallt profeterna i Gamla Testamentet, men också apostlarna i Nya Testamentet talar om Herrens dag, Guds dag. I Nya Testamentet så kallas det för Herren Jesu Kristi dag eller Kristi dag och så vidare. Och de olika författarna använder det på, om inte precis samma sätt, så i alla fall ett liknande sätt, det här med Herrens dag. Här i psalmen så står det, detta är dagen som Herren har gjort. Och vi ska bara läsa, vi kan läsa i Joel. Vi ska se lite på lite olika små profeter, så det kan vara smart att hålla ett finger där och vara lite välbevandrad i de här. Men Joel är ju en av de första i de här, bland de här 12 profeterna som avslutar vårt gamla testamente. Och i det första kapitlet där så talar han om gräshoppor, om Guds dom som kommer som gräshoppor. Och antingen så använder han gräshopporna som en bild, alltså de kanske hade varit med om en sån här gräshoppsvärm som kom och förstörde allt, och använder det som en bild för någonting som Gud skulle sända. Eller så är så talar han om gräshopporna och refererar till arméer för det, som kom in och skövlade och förstörde och så. Men i alla fall så använder den här bilden och talar om att ett hedna folk, står det i sjätte versen, har invaderat mitt folk, mitt land. Och så uppmanar han då folket, för nu har allting förstörts. I den 12:e versen så står det att vinstocken är förtorkad. I den 13:e versen så uppmanar han, klä er i säcktyg och klaga ni präster, jämna er ni som tjänstgör vid altaret. Och så säger han i den 15:e versen, ve oss vilken dag, Herrens dag är nära, den som kommer som förödelse från den allsmäktige. Och det kan man ju tycka är lite märkligt om man har läst i Saltaren där det står, detta är dagen som Herren har gjort, låt oss jubla och glädja oss i den. Och så här Joel så säger han, ve oss, för det är Herrens dag, det är förödelse. Det är, när det talas om Herrens dag i Bibeln så refererar det inte till en 24 timmars dag på det sättet som vi tänker. Det kan vara längre perioder eller kortare perioder. Och det refererar heller inte till, det talar heller inte om en speciell dag. Det här var Herrens dag, den 24 augusti 1987, det var Herrens dag. Eller det året då kung Nebukadnessar gjorde det här och det här, det var Herrens dag. Utan Herrens dag som begrepp, det används för många olika händelser och situationer där Gud griper in. Alltså Gud har låtit det gå en tid där någonting som människan har gjort får fortlöpa, får gå sin tid. Alltså man kan tänka på Noas ark till exempel. Han byggde sin ark under lång, lång tid. Och Herrens dag kom inte. Alltså det var, Gud hade en plan, men den sattes i verket långt, långt senare. Och det var Herrens dag när han grep in och förändrade situationen fundamentalt. Det var Herrens dag. Och det är så jag tror att man ska tänka på när man läser i Bibeln om Herrens dag. Den dagen då Gud griper in. Den dagen då Gud ser till att alla räkningar blir betalade. Då Gud ser till att alla som saknar någonting som de rätteligen tillhör dem får det. Och då den som har tagit något som inte tillhör dem får lämna ifrån sig det. Då världen vrids rätt. Det är väl i någon av Shakespeares pjäser som det här uttrycket används. Ur ledartiden och ve mig som är satt att vrida den rätt. Och Guds löfte på så många ställen i Bibeln är att han ska vrida tiden rätt. Att han ska bekräfta det han har lovat, utföra det han har sagt. Då han ska vrida saker och ting rätt. När vi går runt och tänker, varför är det så här? Varför är det orätt? Varför händer saker som händer? Så är Guds svar, det finns en Herrens dag. Och Israel, de längtade efter Herrens dag. När man läser den här texten så ser man att det fanns en längtan efter Herrens dag. För då skulle, sa man, då skulle Gud komma och så skulle han ge Israels folk rätt. Han skulle bekräfta dem, han skulle sätta dem som den första bland nationerna. Han skulle upprätta Israel, han skulle straffa deras fiender. Han skulle utplåna alla som vände sig emot Israel. Och därför så hade man en väldigt positiv inställning till Herrens dag. När Babylon kom, när Syrien kom, alla de här rikerna. Så sa han, jaja, men snart kommer Herrens dag, då ska det bli bra för oss. Men det verkar på Joel, för han säger inte ve babylonierna för Herrens dag är nära. Han säger ve oss för Herrens dag är nära. Och man bläddrar lite fram till Amos som är ungefär samtida med Joel i det femte kapitlet i Amos. Så säger han någonting liknande. Han säger i den 18:e versen så här. Ve dem som längtar efter Herrens dag. Varför längtar ni efter den? Herrens dag är mörker och inte ljus. Det blir som när man flyr för ett lejon men möter en björn. Och som när man kommer hem och stöder sig mot väggen och blir biten av en orm. Ja, Herrens dag är mörker och inte ljus. Becksvart utan en strimma av ljus. Så det Amos vill säga det är, när du säger att du längtar efter Herrens dag, förstår du vad den innebär för dig? Förstår du vad rättfärdighet, för att väldigt många människor talar om, åh, tänk om det var rättfärdigt, tänk om jag fick uppleva rättfärdighet, fick uppnå det jag rätteligen borde få uppnå, kunde få uppnå min potential, att folk kunde se mig för den jag verkligen är och jag kunde få den plats som rätteligen tillhör mig. Och profeterna säger, är du helt säker på det? Att det är det du vill? Att du verkligen vill uppleva det? Och för att problemet är ju det, om vi går till kapitel 4 i Amos och läser några verser där, så säger han så här om det folket som tillhörde Gud, det folk som var hans, och så säger han i den 9:e versen, jag slog er med sot och rost, era många trädgårdar, vingårdar, fikonträd och olivträd åt gräshopporna upp. Det här är liksom Eden omvänt. Alltså Gud skapade Eden där människor skulle bo. Men nu tar han liksom Eden bort ifrån dem. Och vad händer då? Jo, ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren. Och sen så tar han en annan parallell till Egypten. Jag sände pest bland er som i Egypten. Jag dödade era unga män med svärd och lät era hästar ta som byte. Stanken av era fallna skaror lät jag stiga upp i er näsa. Så de upplevde det som Egypten fick uppleva, och så står det, och ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren. Jag lät ödeläggelse drabba er som när Gud ödelade Sodom och Gomorra. Jag tar ännu en bild, Sodom och Gomorra. Ni var som en brand ryckt ur elden, som Lot. Och så står det: och ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren. Därför ska jag göra så med dig, Israel, och eftersom jag ska göra så med dig, så bered dig att möta din Gud, Israel. Bered dig för Herrens dag. Och vad tror du kommer hända på Herrens dag? När du inte omvänt dig, du gör samma synd som Adam och Eva och kastas ut ur Eden. Du förlorar alla de här vingårdarna. Du gör samma synd som Egypten och du omvänder dig inte. Du gör samma synd som Sodom och Gomorra och du omvänder dig inte. Vad tror du kommer hända på Herrens dag? Och problemet här är att ingenting leder till omvändelse. I Jesaja kapitel 2 så står det: Herrens dag kommer då Herren ska vända sig mot de höga, mot de stolta och högmodiga. Och så tänker vi, ja men så bra, för då får de sina pass påskrivna. Då ska Gud se till att de rivs ner. Men problemet är att det finns ingen rättfärdig. Det finns inte en enda rättfärdig. Det finns ingen som söker Gud. Stoltheten, den bär jag på. Det här högmodet, det här oomvända hjärtat, det bär jag på också. Och det var det Gud sa till Israels folk den gången: väntar ni på Herrens dag? Ni tror att då ska Gud vända upp och ner så att de förtryckta blir förtryckare. Är det så ni vill ha det? Så där ni, men ni har ju förtryckt andra. Det är samma mekanismer som verkar i det mikroskopiska, som verkar i det nationella och det internationella. Allt det här, det är för att syndens gift finns i varje människa. Men han säger ju: fröjda er, detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss glädja oss och fröjda oss. Hur kan vi göra det? Och jag tror att svaret på det, om vi går tillbaka till psalm 118, det finner vi i versen innan. Varför kan vi fröjda oss i Herrens dag, den dagen som Herren har gjort? Vilken dag är det som Herren har gjort, och hur ska vi kunna jubla över den dagen? Jo, det står i vers 22 och 23: stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Detta är dagen som Herren har gjort. Prisat vare Gud. Det är dagen som Herren har gjort. Yes. Så när byggningsmännen tog den här hörnstenen som skulle ha varit hörnet i byggnadsprojektet, men de säger: nej, det här har inte god nog kvalitet. Det här ska inte vi ha med i vårat bygge. Och så förkastar de den. Lämnar den på byggplatsen. Men så kommer det en annan byggmästare och säger: nej, detta är hörnstenen. Yes. Och så är det Herren själv som gör det. Han gör det, och det är underbart i våra ögon. Det är dagen som Herren har gjort. När han utväljer en hörnsten, den som vi förkastade, den som mänskligheten vände sig bort ifrån och förkastade, när han väljer den hörnstenen, det är då vi kan glädja oss och jubla. Och vi ska gå till en annan småprofet som man kanske inte läser så ofta, Sefania. Då är sån där, får man nästan dra den här... Om ni har lärt er den där Hosea, Joel, Amos och Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefania. För det är inte så ofta man är där. I alla fall för min egen del. Men i Sefania, i det första kapitlet, så talas det också om Herrens dag. Och så står det Sefania kapitel 1 och vers 7. Så står det: var stilla inför Herren Gud, för Herrens dag är nära. Och det här har vi hört hos Joel, vi har hört hos Amos, vi har hört i Jesaja: Herrens dag är nära. Men så finns det en tröst i den här versen där det står: Herren har förberett ett slaktoffer. Han har helgat dem han har inbjudit. Så Herren inbjuder till en dag som är Herrens dag, och det saker och ting ska ställas till rätta. Problemet är synden som varje människa bär på. Både de stora vilddjuren och de små vilddjuren bär på samma problem. Så någonting måste slaktas för att saker och ting ska ställas till rätta, för att saker och ting ska bli rätt, och för att inte alla ska dö på Herrens dag. För att inte alla ska se, det är en dag som är mörker och inte ljus. Därför att någon måste dö för synderna. Men så står det, Herren har valt ett slaktoffer. Och vad har han gjort? Han har helgat dem som han har inbjudit. Han, och det ska ske på den dagen. På dagen för Herrens slaktoffer, att jag ska straffa furstarna och kungasönerna och alla som klär sig i utländska kläder. På den dagen ska jag straffa alla som hoppar över tröskeln. Jag ska inte gå in på vad det här med utländska kläder och hoppar över tröskeln betyder. Men det är några som härskar som ska detroniseras. Det är helt klart. Han ska straffa dem, och så är det ett offer som ska offras för att helga dem som har blivit inbjudna. Och helt plötsligt så öppnar det här med Herrens dag, öppnar hela evangeliet för oss. Jag tycker det är fantastiskt. För Herren konfronterar maktens människor. Och när Jesus kommer, vad är det han gör? Han säger, de som härskar i denna världen, de vill hälsas, de vill härska över er. De vill att ni ska hylla dem, att ni ska tillbe dem, att ni ska ge dem er hommage. Men jag säger er, den som vill vara störst av er, han ska vara de andras tjänare. Människosonen har heller inte kommit för att låta sig tjänas, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så Jesus vänder och vrider, och han kämpar verkligen med sina lärjungar. De är gång på gång när de kommer och säger, den här samaritanska staden, de vill inte ta emot oss. Ska vi kalla ner eld från himmelen som Elia? Och Jesus säger, ni vet inte vilken ande som bor i er. Han vänder och vrider på det här, våra naturliga reaktioner. Oho, så han hatar mig, ja, men då måste jag har ju makt, jag kan straffa honom. Och han vänder på våra tankar om vad makt är och vad kärlek är och vad förlåtelse är. Vilka vi ska förlåta, vilka som är våra nästa. Vem är min nästa? Ja, det kanske är Samarien. Det kanske är någon annan som vi absolut inte vill att det ska vara. Och så kommer han på Herrens stora dag. En dag som Bibeln beskriver som mörker, när det blir mörker mitt på dagen. När jordbävning gick över Jerusalem, när mörkret härskade. Jesus själv sa det, nu är mörkrets timme. Nu har ni er tid. Detta är er tid. Och den dagen, då korsfästs han. Och han hängs upp på ett kors. Och han bär Guds vrede. Och det är inte populärt att tala om det idag. Ja, men vadå? Gud är väl inte vred? Om vi har en Gud som är likgiltig inför synden, så har vi ingen Gud. Om vi har en Gud som säger att jaja, det går bra, det är inget problem, du har förgripit dig, vi har gjort det här, du har hatat, du har vänt dig mot din nästa. Då förstår vi inte att vi är skapade i Guds bild. Vad vi gör mot varandra när vi föraktar, när vi hatar, när vi vänder oss bort ifrån varandra. Men Gud visar i det att Jesus dör för våra synder. Guds egen son, hans blod är det enda som kan rena oss ifrån synden. Det berättar både för mig om Guds oändliga kärlek och hur stor min synd är. Det enda som täcker det är Guds sons blod. Och det är då som det står i Kolosserbrevet 2, om vi går dit. Prisat vare Gud. Kolosserbrevet 2, för vi läste om de här kungarna som skulle straffas. De som alla de här i utländska kläder som hoppar över tröskeln. Det handlar om avgudadyrkan. Men hur som helst, i Kolosserbrevet 2 och den 15 versen så står det, vi kan läsa ifrån den 13, ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser, som han lovade i Sefania. Och utplånat skuldbrevet som vittnade mot oss med sina krav. Herrens dag är en domedag, alltså en domens dag. Då skuldbrevet skulle läsas upp och då kraven skulle infrias. Då skulderna skulle indrivas. Men det där skuldbrevet innan det, så river han det i stycken för att det är betalt. Och det är Guds egen son som har betalt det. Han, och så står det, det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde den till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Så Guds rättfärdighet och Guds kärlek möts på ett så fantastiskt sätt. Jag tror inte vi kan förstå, och det är så svårt för oss människor, och det här är alla religioners problem. Man har de här stora gudarna som är rättfärdiga, och så har man de små gudarna som är vänliga och snälla och personliga. Men vi har universums herre i vårt hjärta. Vi har han som skapade himmel och jord närmare oss än ordet vi talar. Han har flyttat in på insidan. Och saken är den, alltså, som sagt, Herrens dag. Det var Herrens dag när han skapade jorden. Det var Herrens dag när han förde ut Israels folk ur Egypten. Det var Herrens dag när Babylon förstörde Jerusalem. Det var Herrens dag när han förde judafolket tillbaka och de började bygga upp det igen. Det var Herrens dag när Jesus dog på korset. Men fortfarande så säger apostlarna efter det: men vi väntar. Vi väntar på Herrens dag. För det finns ett redan som är det Jesus har gjort för oss. Men det finns också ett ännu inte som är uppfyllelsen där Jesus kommer tillbaka. Och det är därför vi väntar, bidar Herrens dag. Som det står i första Thessalonikerbrevet, det femte kapitlet. Prisat vare Gud. Halleluja. Jag ska avsluta med det här. Du, första Thessalonikerbrevet kapitel 5. Den 23 versen. Må fridens Gud själv helga er. Det var det vi läste i Stefania. Han bär fram det offret som helgar oss. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk. Prisat vare Gud. Det här är verket som han utför i oss. Och det är så stort, det är så fantastiskt, så nåderikt. Och vi får ställa oss de här frågorna, och det var bara det jag ville dela med dig. För att vreden, den drabbade sonen. Vreden tog han på sig. Men du, glädjen, den tillhör oss. Detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss jubla och glädjas i den. Glädjen, den är vår. Så frågan är ju om vi längtar efter den dagen då Herren ska vrida allting rätt. Om vi är inte redo i oss själva, men om vi är i Kristus inför den dagen. Längtar vi efter dagen? Tackar vi Gud för den dagen då han vred allting rätt i Kristus? Och längtar vi efter den dagen då han ska komma tillbaka och vi ska få se det i sin fullbordan? Och så också det här viktiga om omvändelsens ande. Och är det jag känner har talat så väldigt till mig? Finns omvändelsens ande i mig? Har jag den här längtan efter? Han sa det, jag sände plågor och ni omvände er inte. Jag tog ifrån er allt det goda ni hade och ni omvände er inte. Ni var som Sodom och Gomorra, men ni omvände er inte. Kära Gud, ge oss Ninives ande som hör det här budskapet: om 40 dagar ska Herren förgöra staden, och som ropar till Gud om nåd. Det är min bön, att vi ska ropa till Gud om nåd, att vi ska få omvändelsens ande, så att vi kan se fram emot Herrens dag och jubla och glädja oss i den. I Jesu namn, amen. Jag tackar och prisar dig, Far i himmelen, i Jesu Kristi namn. Tack för din eviga seger manifesterad i sonen. Herre, tack för Herrens dag då du bar vår synd och skuld på dig. Då du frälste oss, Herre. Jag ber dig om vi har kommit bort. Jag ber dig för den som har förlorat det här. Jag ber dig för mig, Herre. Jag ber dig för oss allesammans, Herre, att vi ska ha omvändelsens ande verksam i oss. Jag lovar och prisar och tackar dig. Fader, välsigna, bevara, beskydda. Herre Jesus, jag ber dig för syskonen här i Skälby. Jag ber dig för Manonata-församlingen, för allihop, Herre, som har samlat sig omkring ditt ord, för en lovsång och tillbeden och tacksägelse. Jag lovar och tackar dig, Herre. Manonata, kom, Herre Jesus. Vi ber dig om nåden och få ynnesten och få lyfta upp vår blick under allt det som sker och ropa till dig, Herre. Ge oss omvändelse i Jesu namn. Amen.